Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærl.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Og i dag der er Aflyttet inde i et konkret sted, det er Post- og Telemuseet i København. Det er anden gang, vi besøger det her sted. Men siden da så har museet flyttet sig fra den tidligere danske statstelegraf i det indre København. Nu er de på Østerbro i nogle nye lokaler her på Øster Allé, som er også et gammelt postkontor. Vi er her for at få endnu et historisk blik på spionage, aflytning og overvågning igennem tiderne her i Danmark. Vi er faktisk ikke færdige sidst, vi nåede lige til omkring 1. verdenskrig. Mand, der kan hjælpe mig med at komme videre i historien, det er dig, André. Marklund, du er forskningskoordinator og PhD, og du går til daglig rundt her blandt alle de her genstande og breve og arkiver, som jeg samlede sammen og nu flyttet rundt på. Nu er det kommet her et nyt sted hen. Sidst vi talte sammen, der sad vi i dit kontor, som lå på et historisk sted. I lå ovenpå et andet vigtigt kontor, hvor der boede nogen, der hed Kystcentralen. Hvad var det, de var for nogen?
Jeg var Kystcentralen. Det var en meget hemmelig militær efterretningscentral, som blev oprettet kort inden Første verdenskrig, som rapporterede direkte til den danske overkommando i København. Og den blev brugt blandt andet til at koordinere kombinationer mellem de forskellige kystobservationsstationer rundt omkring i det danske ganske land. Men også til at holde øje med den telekommunikation, det foregik, altså teleforbindelserne, det foregik med omverden via Københavns hovedtelegrafstation. Det blev simpelthen sendt kopi fra hovedtelegrafstationen er interessante telegrammer med interessant politisk indhold til kystcentralen, som så rapporterede sig referatet til overkommanden.
Så inden midt i alt det her, midt i det her postkontor, der sidder der simpelthen sådan en lille flok mennesker, som i virkeligheden arbejder med noget, som ingen rigtig ved noget om.
Nej, det er korrekt. Det sidder i et lille skummelt bagkontor, og de er ikke rigtig integreret i den øvrige virksomhed. Og interessant nok, er det mange af den slags på hovedtelegrafstationen under Første verdenskrig. Og så Udenrigsministeriet har jo sit eget lille censurkontor, som faktisk har et meget dårligt forhold til selve telegrafvæsenet, fordi de kommunikerer ikke rigtigt med hinanden. Fra telegrafens side så oplever man Udenrigsministeriets censur som en smule nærmest diktatoriske, som gør indgreb i telegramtrafikken, som forsinker forsendelserne og som også truer telegrafhemmeligheden. Jeg har ikke mærket noget tilsvarende friktion omkring kystcentralen. Det virker som det samarbejde foregik mere smidigt, men det var også mere hemmeligt, selvfølgelig.
Så der har været nogle folk, der har skulle gå op og ned af hinanden til daglig, i hvert fald at møde hinanden en gang imellem rundt omkring, og som bare, hvor man bare tænker, dem der, dem ved vi egentlig ikke rigtig, hvad laver.
Definitivt, definitivt. Og det er også indikationer på, at sikkerhedspolitiet havde repræsentanter til stede, men der har vi endnu ikke fundet nogen direkte dokumentationer, mere, hvad skal man sige, indirekte indikationer på, at det har været andet sikkerhedsfolk til stede.
Der har været godt med skæg og blå briller på det her sted, hvor Post- og Telemuseet så som sagt boede før. Nu er I flyttet til et nyt sted på et nyt kontor. Vi sidder her på Østerbro med udsigt. Du er ikke ret langt fra parken faktisk, i det her gamle, på Østerbros gamle postkontor her. Er der noget historisk ved det her sted? Er der også noget skæg og blå briller her, tror jeg?
Det er rimelig overbevist om, at det er. Vi har ikke fundet noget konkrete cases endnu. Altså, det var jo et vigtigt, men lokalt postkontor, der også havde en lille telegrafstation. Men vi er nødt til at gå til arkiverne og grave frem lidt historier, og det er det, vi skal gøre i de kommende år, blandt andet.
Det, som sagt, så i sidste program, hvor du var med, og hvor vi beskæftigede os med det her, og det program, det kan man jo finde via podcast på det, der hedder radio247.dk/aflyttet. Der ligger det her podcast ude, og der kan man søge på Post- og Telemuseet. Der gennemgik vi tele- og brevovervågnings danske historie. Vi nåede, ikke så langt vi nåede, kun til omkring, mellemkrigstiden, eller lige omkring slutningen af Første verdenskrig. Og i dag der er vores fokus ligesom overvågningen af ekstremister igennem tiden. Det er jo noget, som er mildt sagt meget op i tiden lige i øjeblikket, oven på de terrorangreb, der har været i Paris, og for den sags skyld herhjemme, hvad man ligesom skal, hvordan man overvåger de her ekstremister i dag. Den historie herhjemme i Danmark, det starter med et brev fra en meget vred mand. Vi sidder her faktisk og kigger på det, jeg kan se, der er alle mulige, der er godt med stempler på, og det er afsendt fra Rask Mølle, kan jeg se over, det er over Jylland, så vidt jeg husker.
Ja, det är alltså landsrättsavför Carl Bryld som har sänt ett klärbrev till direktionen för Jysk Telefonaktiesällskap den 29 augusti 1939. Jag tror jag läser det första. Som formann för bestyrelse för aktiesällskapet den 31 december 1939, som bland annat utgivet arbete Fäderlandet i Kolding och som abonnent på telefon Raskmølle 39, tillader jag mig att hänvända mig till det ärade sällskap i följande anledning. Allerede för ett par dagar sedan begynner min privata telefon Raskmølle 39 att bli svär. Namnlig när jag talade med Sönderjylland, især samtale med telefon Varnes 70. Det blev vanskeligt att genomföra. Jag fick där det intryck att min telefon blev avlyttet av myndigheterna. Ikke minst för det jag har en stark begrundad förmodning om att en sådan avlyttning tidigare har funnits sted. Till orientering tjänar att jag är medlem av partiför Fritz Clausens stab i Danmarks nationalsocialistiska arbetarparti. Så utan att gå in i detaljer så kan vi allerede nu konstatera att mannen alltså är nazist. Jag vill så säga som en lille showbonus att telefon Varnes 70, det står Fritz Clausens privata telefonnummer. Det uppdämmer ju som att slå lite telefonbörjarna för den tiden. Alltså den danska för Danmarks Quisling, wannabe Quisling. Han ställer så lite kritiska spörsmål omkring det här till telefonsällskapet. Bland annat, har telefonen Raskmølle 39 varit avlyttet eller kontrollerat av politiet eller andra, enten i henhold till domskändelse eller i henhold till det vidstående reglement för telefonavlyttningar eller uden videre. Spörsmålet omfattar bägge de avlyttningar jag omtalar, en gång i vinter och en gång i de sista dagarna. Och så avslutar han med att bli lite personlig. Han är mest så som god dansk man. Och hvis han inte får ett ordentligt svar, en tillfredsställande förklaring, vill han få sig en rejst i riksdagen genom folketingsman Fritz Clausen, selvfølgeligt.
Og han var en høflig mand, der står erbødes nede under ovenikøbet, selvom han virkelig sender en vred klage.
Ja, en artig nazist, eller hvad vi skal sige. Og her er så en, hvad skal man sige, en intern reaktion fra JTRS. Vi skal måske sige her, at det danske telefonnet vid det her tidspunkt var opdelt mellem seks såkaldt koncessionerede privata sällskaper som hade monopol på telefontrafiken i särliga regioner alla Jylland för JTS och Köpenhamn för KTS som är lite mer känt.
Jag har lige ett enkelt spørgsmål. Jeg tænker bare på, når han nu skriver i det här brev först att han får fornemmelsen af at hans telefon blir svag når der er någon der avlytter den. Hvad, altså, er det noget som er det fullständigt, er det bare ham der sidder og hører forkert, eller er det sådan en noget konkret det skyldes?
Ja, men alltså det är faktiskt mitt intryck efter att ha läst lite rapporter omkring avlyttning på den här tiden, att det var så ostyrt fungerade att det var förhållsvis primitivt stödverk. Så man kunde gott märka att det var något besynnerligt med förbindelsen. Det var det här berömda klickljud. Det är otroligt många, för inte minst besättelsestiden, som talar om klickljud. Plus att det blir svårt och att man måske sågär kan höra andra samtalare på sin egen förbindelse. Så det finns alltså, vad ska man säga, lydmässiga indikationer på att det når det är galt med linjen. Det har jag sett många det beklär sig över. Nåväl, sex koncessionerade sällskaper. Plus att det är något det kallas för RIS-telefonen, stadstelefonen, som bestyr all telefontrafik mellan regionerna. Plus all utländsk telefontrafik. Och nu vill så direktören för JTS, han vill ha hjälp av departementschefen för ministeriet för offentliga arbetare, alltså dem det bestyr själva post- och telegrafväsendet, med att avfatta en ordentlig besvarelse i det abonnenten, den Marv Rödeman, har troet med att gå genom riksdagen. Han nämner faktiskt att då det tidigare har varit en del rör om avlyttningsspörsmålet, vill jag vara tacknämlig om de ville överväga vad jag ska svara. Och så den 1 september 1939 så kommer det så ett brev från JTS till herr landsrättsavför Carl Bryld, Rask Huegård per Raskmølle, om att de har fått en undersökelse omkring hans spörsmål om det här med telefonavlyttelse. Men de kan så meddela att något sådant är sällskapet ganska obekant, att vi därför må hänvisa dem till eventuellt att rätta hemmelse till politiet. Och så kan man se här nere att brevet är avfattat som ovanstående efter avtalen med departementschef Hoskjær altså ved Ministeriet for Offentlig Arbejde, telefonisk den 30. august.
Det er jo en dejlig formulering, den der med, at hvad hedder det, vi kan meddele, at noget sådan er også ganske ubekendt. Det bringer en lille smule mindelser omkring den måde, som danske politikere lejlighedsvis for eksempel omgår balladen omkring amerikansk overvågning herhjemme, hvor man bare siger, at vi har ingen grund til at antage det her udtrykket der igen. Ikke? Altså, når det er noget, der er også ubekendt, så betyder det jo ikke, at det ikke finder sted.
Nej, faktisk. Og jeg mener faktisk, at det forholdsvis stærke indicier på, at det ikke er den fulde sandhed, der kommer frem, i hvert fald i den her besvarelse. Og et sånt idé, som er så fyldeligt, den forholdsvis simple kendskærning, at mannen var topnazist. Han var Fritz Clausens fortrolige ved det her tidspunkt. Og tidspunktet, det lå en stor krig i luften. Altså, andre verdenskrig var lige på trappene. Den her Molotov-Ribbentrop-pakt, non-aggressionspakten mellom Sovjet og Nazi-Tyskland, den var indgået en lille uge inden. Og samme dag som gjorde at jeg sendte det her svar, 1. september 1939, så blir Polen invaderet av Nazi-Tyskland. Og i den sammenheng blir jo toppnazister, som Carl Bildt selvfølgelig betraktet som ekstra suspekter, på grund av at de har en direkte ideologisk forbindelse med det ekstremt aggressiva og obehagelige Nazi-Tyskland, som er Danmarks sydlige nabo. Og det finns også dokumentation på at Carl Bildts telefon var avlyttet under krigen og besættelsestiden af det danske sikkerhedspoliti. Altså, det finns afskrifter af hans samtaler i det der materiale fra retsopgøret, altså beretningerne fra den parlamentariske kommission, som blev altså tilsatt efter 2. verdenskrig. Men jeg vil også påstå, at det er indikationer på, at hans telefon også var aflyttet tidligere i 30'erne, altså i fredstid. Husk at sidste gang så talade vi om overvågningsapparatet, som blev udviklet omkring Københavns hovedtelegrafstation under 1. verdenskrig, altså fra 1914. Og at den aldrig blev, jeg nævnte også, at den blev aldrig fuldt afviklet efter 1918. På grund af at Udenrigsministeriet, som faktisk var en primus motor i overvågningssammenhæng, det var ikke Justitsministeriet, ikke Statsministeriet, det var Udenrigsministeriet. Det mener at det var motiveret at blive ved med at holde øje med telefontrafikken i mellemkrigstiden, på grund af eksplicit den bolsjevikiske agitation. Og i 1933, så er det faktisk så en kontorchef fra post- og telegrafvæsenet, som henvender sig til Udenrigsministeriet og fortæller, at man har observeret en stor mængde suspekte telegrammer fra Sovjetunionen, forskellige steder i Sovjetunionen til diverse danske politikere, bland annat Axel Larsen, som då är formann för DKP och sitter i Folketinget. Och man är lite osäker på vad man ska hantera det här. För dels så ska man ju faktiskt ta hänsyn till telegrafhemligheten som vi talade om sista gång. Den var ju faktiskt sakrosankt inför telebranschen. Det var den i alla fall öppnat här innan första världskrig. Men alltså man ser att det är problem. Istället som man nu har observerat den här stora mängden potentiellt statsundergravande telegrammer. Det involverer danske kommunister. Plus, har rapporteret det her efteråret 1933, at det også er danske, eller kendte tyske nazister og agenter i København, som ringer diverse numre i Berlin meget hyppigt. Hvordan skal de håndtere det her? Altså, han bliver en retningslinje. Hvad er lovligt? Hvad er ulovligt? Når man som embedsmann inför posttelegrafen ska hantera eller var statens säkerhet emot telegrafhemligheten. Och det för till som en mycket intensiv korrespondens mellan diverse ministerier i ett antal år faktiskt. Det också involverar han är Peder Munk, den radikala utrikesminister. Vilket så bland annat resulterar i att det kommer nya förhållsregler i august 1934 om själva telegrafhemligheten, hvordan man ska hantera telegramtrafik och telegramkorrespondensen mellan extremistiska individer. Jag tror jag citerar.
Innan du går i gang, är det ordet man bruger, extremistisk individer?
Nej, jag måste indrømme att man talar mer om att de är farliga för statens säkerhet. Extremismen är nog lite en anarkonism i sammanhängen. Men det kan vi tala om lite senare. Det är lite samma faktiskt. Fortroligt, står det överst på dokumentet. Man ska härvid anmoda postkontoret om framtiden här till att insända 4 genparter alla telegrammer på dansk eller främmandspråk, i kodskrift eller allmänlig skrift. Det må antas vara farligt för statens säkerhet eller att kunna förvåda oroligheter här i landet. Eller visst innehåll i övrigt eller frambyder något olovligt. Under sådana telegrammer faller för tiden alla telegrammer det må antas att fördröra den kommunistiska eller nazistiska bevegelsen här i landet. Och linjerna blev sänd till samtliga danska telegraf- och postkontorer vid det här tidspunkt. Plus att det ofta så förun den här generella instruks om de här 4 genparterna. Och det skulle så gå till justitsministeriet, ungdomsministeriet, ministeriet för offentliga arbetare och till uppdelsespolitiet i København. Förun själva den generella instruks så var det alltid specifika namn och adresser som man skulle hålla öga med. Här talar man om diverse nazistiska personer och fenomener eller institutioner. Nationalsocialisten Urban Rå, till och från Dr. Fritz Clausen och till och från den ansvarshävande redaktör av nationalsocialisten E. Olsen i Rå. Men det är också många kommunister. Det här går till Sønderborg. Här ska man hålla öga med Danmarks kommunistiska parti Sønderborg kontor. Här är det Aarhus. Där är det formann och Sovjetunionens vänner, ingenjör Sven Spelling, som man ska så hålla öga med.
Men det vi kommer från, vi är lige kommande, så kommer mellemkrigstiden, som är där, hvor vi befinner oss här idag, som vi ska snakka mest om. Där har man så, det vi lige nået till här, det är vi nået till det punkt, hvor man liksom säger nu, I ska hålla öga med kommunisterna, I ska hålla öga med nazisterna. Og især her i det her tilfælde, blandt andet især Fritz Clausen og sådan noget. Det har man så rigtig godt blik på. Der ligger en masse flere papirer her foran, der kan jeg se.
Ja, vi har jo snakket især om telegramkommunikation so far. Hvad med telefonavlytning? Det er det, Carl Brühl beklager sig over. Det kommer faktisk en instruks i 1938, som handler om telefonavlytning, som er som en slags reglement for telefonavlytning. Og det er faktisk den, som Carl Brühl, som jo selv er advokat, henviser til i sit klagebrev. Og det gælder for da de koncessionerede telefonselskaber. Og det er en instruks, som faktisk giver politiet ret, altså særlige højesmænd inden for politiet, til at foretage aflytning og indkræve metadata, altså oplysning om hvem der snakker med hvem og så videre, uden retskendelse. Og den er faktisk gældende til 1954. Og den her er et produkt af et klagebrev, et andet klagebrev fra direktøren for KTS, som skriver til ministeriet for offentlige arbejdere og beklager sig over, at politiet er lidt svære at danse med. Det kommer konstant med meget vidtgående krav om oplysninger om specifikke abonnenter. Og hvordan skal han håndtere det? Han henviser til en gammel muntlig aftale med ministeriet for offentlige arbejdere om at de private teleselskaber kun må uddele oplysninger om deres abonnenter og kun må foretage aflytning, hvis det foreligger en meget specifik retskendelse om de specifikke personer fra en dansk lovlig domstol. For han skal håndtere alle de her krav fra politiet. Og det får jo da til en, lige præcis som jeg sagde med de her telegrammer og kommunister og så videre, til en meget intens debat mellem forskellige ministerier, teleselskaberne, politiet, rigsadvokaten, hvor man ligesom var, pros and cons, så at sige. Men når frem til, at man nok det bedste for statens sikkerhed, altså nu er det, befinder sig i slutningen af 1930'erne, det begynder at være forholdsvis roligt rundt omkring Europa, at det her er jo individer. Man bruger faktisk det argument, at kommunister og nazister, det bruger jo alle knep selve. Så då kan vi ju bruka de här lite beskidda knepen mot dem. Lite här med slyngla gentlemen. Vi kan inte vara gentlemen när vi har att göra med slyngla. Så man inför det här. Och så om det faktiskt kommer den här politichefen, chefen för statspolitik, som säger att moské är det något vi kan bruka definitivt i forskjelliga sammanhang, i forskjelliga efterforskningar. Men hvis det här kommer till offentlighetens kännedom så har vi ett problem. Då kan de ramaskrig som det startar, vad ska man säga, på någon måte skapa en situation som måske är ännu mer prekär än det vi försöker att bekämpa i ögonblicket. Och intressant nog, det här blir så vedtaget i löpet av 1938, den här instruksen. Och den är, som du ser, den är förtrolig, den är superförtrolig till och med. Men den blir avslöjad forholdsvis tidligt i januar 1939 är en sønderjysk nazist som också är journalist som skriver en liten artikel om det i en sønderjysk tyskspråkig avis som han har själv varit utsatt för telefonavlyssning så han är lite uppbragt. Artikeln heter då i dansk översatt systemet på lyttepost och han publicerar också instruksen. Och det blir så publicerat på dansk i diverse danska aviser i det efterföljande dagar, nationaltidande, den konservativa avis tror jag startar med systemen på lyttepost. Vilket för till en förhållsvis betänt och intens övervåningsdebatt i de danska medier i foråret 1939 som också får ett politiskt twist i det folketingsvalg där i april 1939. Och där är det faktiskt då den borgerliga opposition som bor den här övervåningsskandalen emot systemet, alltså socialdemokratiet och de radikala som sitter i regeringen med slogans av typen vänstre beskydda folks rätt att tala fritt också per telefon och så vidare. Så det är meget interessant.
Hvordan er de rettigheder, kan man sige, på det tidspunkt her? Altså det her retten til det private og telefonsamtaler og sådan noget, er det noget, som folk betragter som vigtigt? Altså er det, hvis Venstre kan føre en valgkamp på det, så må man tro, det er noget, der også betyder noget for folk.
Det gør det, helt klart. Og det kan man jo ikke mindst mærke under besættelsestiden, som vi skal tale med om lige om lidt, hvor folk begynder at være forholdsvis bevidste om, at det faktisk forekommer aflytning og oplever det som meget grænseoverskridende og ubehageligt. Og der i foråret 1939, så blir reaktionen från kunderna så pass våldsam att KTS-direktör, han finner det nödvändigt att gå ut i pressen, alltså gå ut med ett pressmeddelelse som har blivit publicerat i Extrabladet om att man ska inte bekymra sig, och jag har faktiskt ett citat, man ska minst misstänkas för att konspirera med en annan makt mot fäderlandet eller liknande för man riskerar att ens telefon är att ens telefon hemligt avlyttas av politiet. Och det är som på grund av att, liksom att folk menar verkligen att vad? Det kan man då inte. Det är kun förbrydare. Alltså, man syns att det är naturligtvis acceptabelt att det vi där vill kalla för extremister och förbrydare blir avlyttade. Men liksom att liksom staten skulle liksom lyda med i allmänligt folks telefonkommunikation, det ses som mycket obehärligt och gränsöverskridande och olagligt.
Vad sker det med alla de upplysningar? Man samlar så en massa ting samman omkring alltså kommunisterna och nazisterna. Vad sker det med de här upplysningarna? Vad blir de brukt till?
Ja, det är mycket forskelligt. Jag har funnit upplysningar om att man sänder in referater av avlyttade samtal till ministerierna. Till justitieministeriet, till utrikesministeriet, till ministeriet för offentliga arbetare, också till rikspolitiet och statspolitiet, som vi brukar det på forskjelliga måder. Och jag vet att bland annat säkerhetspolitiet bland annat brukar det här upplysningar till att skapa splid inför DNSAP, för exempel. Och man brukar det också till att hålla öga med kommunisterna, och man är bekymrad i forskjelliga kretser för att såväl kommunister som nazistiska planlägger att genomföra en statskupp på grund av alla de här roligheterna och så vidare. Så man upprättar ju listor och partimedlemmar så att man liksom i händelse av en skarp situation kan skrida till handling och ja, internera dem. Oskadliggöra dem på forskjelliga måder, hvis det uppstår en säkerhetsfarlig situation. För exempel har jag funnit, men det är så efter utbrottet av andra världskriget, en begäring från politimästaren i Kärleminne till Odenses postmästare. Han vill så ha en lista av samtliga abonnenter på forskjelliga tidskrifter och aviser som hör till den extrema vänsterflöjl och den extrema högerflöjl. Aarhus Eko, Arbeiderbladet, Fäderlandet, Kamptegnet, Stormen, Arbeiteren, det svenska kommunistiska tidskrift, Stormklocken, Svenska nationalsocialisten, Der Schwarze Korps, Der Stormer och så vidare och så vidare.
Selv Ny Dag, som var en relativt, alltså det var en socialdemokratisk avis på det tidspunkt, ja. Den är också en av dem som man vill ha vide, vem der abonnerar på, ja, den här avis.
Ja. Och inte nog med det. Alltså det visar liksom att det här med vad är det extrema vänster, extrema höger, alltså nazist, kommunist, det var förhållsvis ekstens, altså det kan være liksom gummibegreper nesten. Altså det kan være forholdsvis brede begreper. Dessuden så viser at man ville, at det her er da fra november 1939, man ville også vide, han lister jo alle tidligere abonnenter, altså både de forhånden etablerede, som siden den 15. august 1999 har avbestilt abonnement, på grund av at man kunne godt se at det var en verdenskrig på gang, og at, at situasjonen ville bli litt betent og følsom.
Så man gikk litt bagud, så man tenkte, at folk der prøver på å skjule sig, det skal vi lige have styr på, og så man kan få alle de her, altså folk der har bare hængt nu, så pludselig hopper af for at prøve på at gemme, så det skal de ikke have lov til.
Ja, altså, selvfølgelig potentielle spioner og agenter og så videre, men også folk som var skeptnazister, skeptkommunister, som tilpasser sig på grund av situationen. Den vil man også fange inn.
Så kommer jo besættelsen, og da den kommer ind, så ligger der jo så alle de her enorme mængder af data, kan man sige, på folk, som ligger alle mulige steder. Hvad sker der med dem? Er det sådan noget, så går tyskerne ind og siger, okay, der ligger praktisk nok, der ligger alle de her data, så kan vi gå ud og anholde folk?
Ja, men så det finns ju upplysning om att en del data faktiskt blir ödelagt, destruerat av säkerhetspolitiet och efterrättningstjänsten. Man destruerar en massa materiale omkring den danska militära efterrättningstjänsten den 9 april, alltså i de tidiga timmar. Det kan man ju läsa om. Och det gäller också många idealisterna och de danska kommunister att det blir ödelagt på grund av att det ska kunna missbrukas av besättelsesmakten. Men det gäller ju inte allt materiale, selvfølgelig. Alltså det är ju också materiale som fortsätter att skvalpa runt och som blir brukt av besättelsesmakten, nazisterna, till att tralla upp både kommunistiska nätverk i starten, men också efterföljande också löpande under besättelsen till att hålla öga med motståndsfolk, motståndsbefälsen och så vidare. Men jag tänkte att vi startar med att säga ett par ord om den krigscensur som blev infört under andra världskriget, för den är mycket intressant. Det är något som efterföljande har blivit missbrukt av besättelsesmakten, så jag tror det kan vara måske en lille morale i den förtällningen, en obehaglig morale. Men inte desto mindre. Den 5 september 1939 så blev det osänt en förtrolig instruks från Ministeriet för offentliga arbetare. Det är Mondrup, alltså generaldirektören för post- och telegrafväsendet, som underskriver. Och det utgår till samtliga postmästare, bestyrande stadstelefonkontoret och samtliga telegrafbestyrare. Förtroligt, självklart, är vad det är. Och det står att under den föreliggande extraordinära situationen har generaldirektoratet tillsagt säkerhetspolitiet sin stötte i videst möjliga utsträckning till utförelse av dess särliga arbete. Herr postmäster och telegrafbestyre anmodas därför härvid om vid hänvändelse från säkerhetspolitiet att yder detta så god bistånd som på någon måde möjligt är. Säkerhetspolitiets representanter vill förvisa legitimation. Så är det som en särlig procedur som blir presenterat. Det är något telefonnummer man kan ringa till hvis man är lite osäker om vad lovligt det här hänvändelse är. Man ska vara meget, det ska man iaktta sträng förtrolighet och se till att dra om sig för att så få personer som möjligt får kännskap om det här samarbetet med säkerhetspolitiet. Och så i slutningen, man ska vidare anmoda det här om i det omfang vad det är görligt och så diskret som möjligt att intressera sig för personer vis post, telegram och telekomkorrespondens med utlandet under hänsyn till vidkommande stilling och förhåll kan ge intryck av att korrespondensen angår annat än legitima förhåll. Og jeg har ikke gravet dybere i netop det her specifikke dokument og hvordan det blev implementeret endnu. Men jeg er temmelig overbevist om at Raskmølle 39 indgik bland de her personer, telefonnummer som man har lavet med. Som sagt, jeg ved jo, vi har dokumentation for at Varnes 70, Fritz Clausens telefon, var under avlytningen. Det finns rapporter omkring det och det finns också dokumentation vad man kan säga att säkerhetspolitiet för det här tidspunkt lagar teledata. Alltså man håller öga med samtliga telefonnummer som Fritz Clausens telefon har stått i kontakt med. Var ofta och hur länge man har samtalat och så vidare. Och där ingår ju så Raskmølle 39. Selvfølgeligt. Så det är en meget intressant situation. Men man blir så sagt vid med att, och det gäller ju så här för nazisterna. Men som sagt, den här listan och abonnenter på kommunistiska tidskrifter visar ju att man blir vid med att hålla öga med kommunister också. Det såg sig ställväxt som en trussel under, i starten av andra världskriget. Så det var folk på utflöjlarna som fick sin kommunikation scannet af sikkerhedsfolk.
Afleveret i 4 kopier og gemt rundt omkring stadigvæk på en eller anden måde, og måske vel også delt af med tyskerne på det tidspunkt.
Ja, det bliver det så. Altså alt det her kompliceredes yderligere den 9. april 1940, hvor Danmark blev med af Nazi-Tyskland. De overtog den her kontrollapparat. Jeg vil bare nævne, at det blev også oprettet her i 39 en ulandscensur. Tilsvarende, altså lidt som den under første verdenskrig. Det her med altså, at alle ulandsforbindelser, telefonisk, post og telegrafisk, skulle kontrolleres af særlige censurer, at det blev forbudt at tale om krigen, at sige grimme ting om de krigsførende parter, eller spille rygter om danske sikkerhedsmæssige forhold osv. Og den minner mig om første verdenskrig, men det var langt mere effektiv. Under første verdenskrig så var ikke mindst telefoncensuren meget, hvad skal man sige, på eksperimentstadiet. Man brugte telefonistinder, almindelige telefonistinder for eksempel. Under andre verdenskrig så har man særlige telefoncensurer, som sidder og lytter med på fuld tid ved særlige lyttebord, hvor de har som en trakt næsten, hvor de sidder og lytter med i telefontrafikken. Det er en særlig afdeling, som blev oprettet i september 39 ved Post og Telegrafen, der hedder afdeling C, som er så kontrolafdelingen. Og all den her censur foregår, og så telefonerne. Men det her blir så året til rubb og stubb av tyskerne efter den 9. april, også de danske censurer. Og det blir liksom all ulandstrafik skal skannes, og det blir også officiellt på det tidspunkt. Tyskerne går ut med at hvis de sier om de snakker om de ting som vil i samtalen, det blir avbrutt, og vi tar også referater av jeres samtaler. Det blir liksom gemt for eftertiden, og det blir det faktisk. Det finns referater på særlige censurblanketter. Vi har et par av dem i våre samlinger. Hvor liksom alle, det blir referater samtlige ulandssamtaler, som blir så sendt i kopi til forskjellige ministerier, men også til det tyske kontraspionage, Abwehr, som i hvert fall teoretisk sett skulle holde øye med innholdet i det. Her skal det dog nævnes, at det selvfølgelig var rimelig meget modstand i systemet. De danske censurer var ikke nødvendigvis superglade for at foretage overvågning og hemmelig, hvad skal man sige, aflytning på, i tysk tjeneste. Men altså, systemet voksede under besættelsestiden, og som sagt, jeg har fundet utroligt mange indikationer på, at danskerne var bevidste om det. Dagbogsnotater, subtile beskeder i aviserne fra den tid, som viser, at man var meget bevidst om, at det var ting, som man ikke kunne tale om i telefonen. Og man vidste også, at telefonen kunne bruges til at aflytte, som mikrofon, til at aflytte samtaler, det foregik i rummet. P. Munk, for eksempel, han putter alltid en T-hette på telefonen, for en sikkerheds skyld, han skulle tale om fortrolige ting. Det gik også han, Wilhelm Bergström, tror jeg, politireporter på politiken, som har skrevet en dagbog, som blev udgivet delvis. Han nævner ved flere tilfælde om, at han har nævnt for den og den og den journalist, at er du sindssygt, det kan du ikke tale med telefonen. Og by the way, det kan man godt bruge en T-hette, hvis man skal tale om fortrolige ting. Og i starten var vi lidt skeptiske til det, og lyder nærmest paranoid, men vi har fundet indikationer på, at man faktisk havde en form af lydanordning, så gjorde det muligt, at man kunne aktivere en telefon udefra og bruge den som en form af telefon, eller som en mikrofon, til at aflytte samtale, som foregik i et specifikt rum.
Det er jo sådan noget, som man selv i dag, er der mange mennesker, der betragter sådan noget som ren sølvpapir sat, at det kunne du da ikke drømme om, sådan noget. Men det gjorde man simpelthen på det tidspunkt.
Det gjorde man faktisk under 2. verdenskrig. Det er helt klart, at det foregik. Og det er også helt klart, at folk var bevidste om, at det foregik. Plus at man samtidig som det var den generelle censur, så at sige, som var virkelig en form av masseovervågning, så var det stadigvæk specifika telefonnummer, som blev aflyttet. Altså nazisterne var jo stadigvæk aflyttet under besættelsestiden. Men for at man ikke skulle komme i kambolage med besættelsesmagten, så valgte man, altså det var for en version jeg har hørt, så valgte man at aflytte samtlige politiske partiers kontor på Christiansborg. Og det blev så til et referat og sendt kopi til Scavenius og trafikministeren og så videre. Som sagt, den version jeg har set er, at det var for ikke overvågning af nazisterne skulle komme i dårligt lys i forhold til tyskerne. Men så kompliceres så situationen endnu lidt mere efter den 29. august 43, hvor tyskerne overtager regeringsmagten, så at sige. Regeringen afgår, og det bliver direkte tysk kontrol. Man bruger stadigvæk, eller direkte, man bruger stadigvæk det danske censur, men det bliver mere og mere tyst sikkerhedsfolk, som dykker op på telefoncentralerne og kan opføre sig ubehageligt og komme med så intrusive questions og krav om at ja, specifika, om man skal aflytte og så videre. Og jeg har faktisk et lille dokument omkring det, som jeg synes, det synes jeg faktisk indeholder den her morale, som jeg har henviset til. Den er fra den 31. januar 1945, og den er så ikke kun fortrolig, den er strengt fortrolig. Og den starter på godt dansk. Kontroll med telegraf, telefon og radio. Men fortsætter så med at den øverstbefalende for det tyske sikkerhedspoliti i Danmark har krævet adgang til fremtidigt at lede det tyske telegraf, telefon og radioanlæg overvåret af tyske fagfolk. Til udførelse af kontrollen vil det blive udpeget tre tyske teknikere, der forsynes med et identitetskort med følgende ordlyd, og så ausweis, og så bla bla bla, masse på tysk, og så underskrevet SS Standarten Führer und Oberst der Polizei. Det er et meget interessant dokument, synes jeg, som i hvert fald i mine øjne kan bruges til at illustrere to supervigtige historiske forhold. For det første, den her morale. Den viser, hvor galt det kan gå med de her overvågningssystemer, og som det måske bliver udviklet med det bedste af hensigter for at forsvare alle vores frihed og så videre. Så viser det her, at de samme telefonfolk, som i september 1939 blev tilsagt at samarbejde med et dansk sikkerhedspoliti, som var udstyret med særlige ID-prikker, særlige form af legitimation, for at holde øje med nazisterne. Det blev her i 45 beordret at yde fuld service til tyske officerere og tyske teknikere med særlige ID-prikker, som brugte det her i 45 for sig sent til at holde øje med modstandsbevægelsen, som begynder at pain in the ass på det tidspunkt. Og det er det andre forhold, som jeg som synes, at det her illustrerer. Ved det her forholdsvis senere tidspunkt i 2. verdenskrigshistorie, så var tyskerne godt bevidste om at også de var aflyttede af modstandsbevægelsen. Gestapos sørgkvarter i Helsingør, Gestapos sørgkvarter i Odense, men også Damerhuset og Skjeldhuset, de var aflyttede af folk fra modstandsbevægelsen, som både brugte personale ved telefoncentralerne, censur og så videre, som var mere dansksindede end tysksindede, men man havde også særlige lydanordninger, som man placerede på ledningerne, til at da fiske op interessante efterretninger, alle militærtransporter, forestående arrestationer af jyder og modstandsfolk, men også stikkere, har man jo øje med. Altså, det finns cases, hvor stikkere er blevet likvideret, efter at deres navn er blevet nævnt i telefonsamtalen mellem besættelsesmagten og de kollaborerende miljøer. Så det interessante er jo, altså, at hvis man ser på det her besættelsestiden, det bliver virkelig aflyttet på kryds og tværs af hele samfundet. Det er et meget komplekst billede, det kommer frem. Og plus at ligesom folk helt åbenbart var meget bevidste om det, og at det tilpassede sin kommunikation efter det forhold. Altså man var meget godt bevidst om, at det var ting, man ikke kunne snakke om på telefonen, fordi det var en meget stor, i hvert fald en viss sannsynlighed for, at det var nogen, der lidte med. Og det var ikke sikkert, at det var repræsentant for en venligt sinnet magt. Og det, nu er det lidt en kliché i sammenhængen, men det får i hvert fald mig til at tænke lidt på George Orwell og hans 1984. Den er skrevet lige efter 2. verdenskrig, altså i det meget tidlige efterkrigstid. For der er det netop den der bevidstheden om, at Big Brother, han har kapacitet til at være til stede og lytte med i, ja, i alt det, vi laver, eller se på alt, vi laver via den der telescreen, så tv-skammerne. Men man kan aldrig vide nøjagtigt, hvornår han, hun, den det gør det. Det er det med at skabe den her frygten, den konstante frygten og den her selvcensuren som menneskene lever så under i den her totalitære stat, for de også er bange for sine egne tanker i princip.
Ja, noget af det, som man kan sige, det er en af dine hovedpointer her, det er også netop det der med at sige, at det der ligesom starter som et system, som er overvågning, hvor man skal fange nogen, dem der er farlige for statens sikkerhed, det ender så pludselig med at falde i hænderne på, kan man sige, nogen andre, nogen, som i virkeligheden måske i det her tilfælde ovenikøbet er det, man startede med at holde øje med, fordi det var dem, der var de farlige, nu er det så pludselig dem, der bestemmer, og derfor så er det dem, der overtager det her system, og det er sådan, man risikerer, det kan ende.
Jamen, man kan næsten sige, at overvågningssystemet i sig selv bliver farligt for statens sikkerhed og samfundets sikkerhed. Ja. Og Danmark er jo ikke det eneste eksemplet. Jeg synes, at europæisk historie i 1900-tallet indeholder masser af lignende tilfælde. Altså, tænk bare på Østlanderne. som upplevde förhållsvis hårdiga regimskift av obehaglig art i det här året.
Du er inde i Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhus. Jeg taler med Andreas Marklund, forskningskoordinator og Ph.D. her på Post- og Telemuseet i København. Vi er i gang med anden del af overvågningshistorien her i Danmark. Vi er midt i 2. verdenskrig, eller nærmest sådan et eller andet sted derudad, så skal vi i virkeligheden også ind i et... vi skal se, om vi kan nå et mindre godt beskrevet område, som er den kolde krig. Det er ikke, fordi der er så frygtelig mange kilder der. Det er ikke noget, der er, så det er ikke så nemt at komme ind i som 2. verdenskrig. Hvorfor er det ikke det?
Jamen, så der er det jo stadigvæk... Det er forholdsvis det er ting, der stadigvæk kan være beskrevet af arkivloven og så videre. Materialet, som er klausuleret af forskellige grunde. Blandt andet på grund af, at efterretningstjenesterne måske stadigvæk beskytter sine metoder. Og det kan jo også være, at personer, som forekommer i de her dossierne, filerne, som man undersøger, det kan stadigvæk være levende. Så det bliver både moralist og måske politiskt och säkerhetsmässigt mer komplicerat om man ska betänt. Så det är svårt. Men alltså, jag har ju en skummel plan om att arbeta mig fram emot den kalla krig. Alltså, jag arbetar kronologiskt. Alltså, jag är nog rimligt långt in i mellomkrigstiden. Nästan färdig med första världskrig vill jag säga. På väg mot skriven om andra världskrig, vilket ju är ett enormt material som ligger för mig. Men stadigvæk, tanken är så att efter det, och det är några år i framtiden, då vill jag måske ha något kapp vissa de här, vad ska man säga, klausuleringsreglerna i tid, hvis du förstår vad jag menar. Så jag måske kan begynna att öppna dem också.
Noget af det, som sker lige efter 2. verdenskrig, det er, at vi får dannelsen af det, i hvert fald det, på det internationale niveau, dannelsen det, der hedder Five Eyes, som er et begreb, der har været nævnt temmelig meget oven på Edward Snowden-skandalen. Det er noget, som ikke har været sådan et offentligt kendt begreb, men det dækker over de her engelsktalende lande, som har valgt at samarbejde med at dele efterretninger imellem hinanden. Vi taler om England, USA, New Zealand, Australien og Canada, som alle sammen har en fælles interesse i at spionere på alle mulige andre, og som har lavet en aftale om, at de spionerer ikke på hinanden, men de deler informationer imellem sig. Det bliver ligesom sådan en skelsættende ting, at den optræder så lige efter 2. verdenskrig som sådan. Sætter det nogen spor herhjemme, kan man sige, Danmark?
Jamen, det mener jeg faktisk. Altså, Danmark kom med forholdsvis tidligt efter Norge, men inden Vesttyskland for eksempel. Altså, jeg tror det er 54. Men her begynder vi at befinde os på et område, hvor det faktisk er lidt spekulation, fordi det begynder at være svært at finde mange af de her killarna faktiskt. Men som sagt, det här signal-efterrättningssamarbetet mellan primärt så UK, England och Storbritannien och USA, det är något som kommer igång för allvar i löpet av 2. världskriget. Och så blir det så formaliserat i det här UK-USA-avtalet lige efter krigen, som blir till det här Five Eyes. Och det handlar ju så här om att man delar efterrättningar mellan hinanden, udveksler efterretninger om ikke mindst Sovjetunionen og potentielle sovjetiske agenter, altså folk på venstrefløjen.
Det er så ekstremister igen.
Det er så en form af ekstremister igen. Ja, selvfølgelig. I 1880'erne var det venstre, i 30'erne så var det kommunister og nazister, og nu er det så mere specifikt kommunister som det handler om. Och som sagt, det är också då en form av, vad ska man säga, gummidefinition, precis elastisk definition, vad en kommunist är. Alltså, vi är på väg in i McCarthy-tiden ju, i 50-talet där. Var för exempel en figur som Alan Turing fick problem på grund av att det blev också sett, vad ska man säga, liestein mellan kommunism och homosexualitet. Men det är lite en annan historia. Men där man kommer med i det här samarbetet, menar jag. Eller, det är tydligt, alltså, på grund av NATO-medlemskapet så fyller det inte minst. Och Norge och Sverige också, men på en mer indirekt mål som alltid, för vi ska ju vakta vår neutralitet.
Och jag menar, jag är sådan lite någon fitspillare där ligger och kör ut i sidan där, sådan, vi är också neutrala, så vi är rätt med.
Ja, yeah, no ride like a free ride på den målen, ja. Ja, men alltså, jag menar, så hvis man ser på den danska historien, så menar jag nog, det är min analys, det är att den här Kaisergade-skandalen i 1969, det tror jag är en direkt konsekvens av den här, vad ska man säga, Five Eyes-samarbetet. Jag vet inte om Danmark är The Ninth Eye eller vilket eye det är, men alltså, det är ingen tvivel om att det är ett förhållsvis tätt samarbete mellan Danmark och Storbritannien och USA. Och Kaisergade-skandalen, den träcker också tåret tillbaka till Kustentrand, vill jag så säga, med den här konstanta, vad ska man säga, uppfiskning av intressanta telegram från de krigsförande parter under första världskriget. Här handlar det om att försvarets efterrättningstjänst har en lille lyttepost i Kellen på Kejsergade, som är en sidegade till Københavns Hovedtelegrafkontor där på Købmagergade. Där det kallar under Östasiatisk institut, alltså det har ju till universitetet, var man simpelthen, man avlyttar, eller man fiskar upp data för fjärnskriver telex-kommunikationen som hör till de östeuropeiska, sovjetisk orienterade städer. Man håller öga med den datatrafik, simpelthen. Men det blir så uppdaget av några studerande under den här, vad ska man säga, den radikala studentkravallernas tid. Och det får till en fruktlig skandal, var det en massa snack om att det är politiet, efterrättningstjänsten, försvaret övervakar studerande och allt vad det nu kan vara. Vilket såklart inte var vad sen drejde sig om. Det drejde sig om, tror jag, om en del av det här internationella västliga efterrättningssamarbetet under den kalla kriget rättade mot Sovjetunionen. För man liksom konstant handlade med upplysningar inför det här Five Eyes, som måste vid det tillfället var måske 12 Eyes-samarbetet.
Hvordan er det, man finder ud? Du siger, at det her det er noget, de opdager. Det befinder sig sådan en lyttepost, kan man sige, nede under universitetet, virkelig sådan et lille sted der. Hvordan finder man ud af, at den er der? Altså, det er sådan nogle studerende, der kommer til at gå derind, og så opdager de pludselig, at der sker mystiske ting der.
Ja, det var jo altså et universitetsinstitut, Østasiatisk institut, hvor der var mange studerende, og de var jo, jeg tror, at de noterede att det var några mystiska män i trenchcoats som gick upp och ned för den här källaren. Det var liksom kamouflerat, tror jag, med ett KTS-tält eller något, som om det foregick telareparationer där nere. Men som var det otroligt lång tid. Och man såg att de män det gick där ned hade ju inte de här orangea arbetsoverhållarna. Det hade trenchcoats. Och jag tror också att jag har hört om att det var många där det liksom tog små tissepauser inne på gården. Och att man kunde se på att det här var något annat än telereparatörer. Och det var heller inte studerande. Medelalderne män i förhållsvis elegant tøj som gick upp och ned.
Så vi har haft en lite samma situation som med kustcentralen med några lite märkliga människor som går runt ibland någon andra som man så på ett eller annat tid man sådan mer eller mindre har oversett ett stycke tid innan det plötsligt inte riktigt blir möjligt mer att överse dem.
Lige precis. Och det var något som det skapade allerede en viss friktion under första världskriget, men det var ju samhället långt mer hierarkiskt stadigvæk. Det var ting man inte ställde, vad ska man säga, spørgsmålstegn ved. För exempel gick man ju inte, vad ska man säga, kambolage i med män överordnade, seniorer och medelålders män i smukka kostymer och smukka jackasätt. Men 1969, det var en lite annan period. Det var inte den där respekten för auktoriteterna till sted på samma måte som den här var under första världskriget. Så det förde ju till remittorer till demonstrationer och ballad på gaderna.
Vi talte også om tidligere netop i forbindelse med, at det var så overvågning under, hvad hedder det, at folks reaktion på de her systemer, da det bliver afsløret, at staten overvåger, der bliver i starten af 2. verdenskrig, eller lige før det går i gang med den her tyske journalist, eller sønderjyske journalist, som afslører det her, så bliver der en frygtelig ballade, og man bruger det simpelthen som en del af en valgkamp, at den her overvågning finder sted. Hvad sker der efter 69? Du siger, der bliver skrevet rigtig meget om det, og det er en skandale, at man finder det her aflytningssted under universitetet, og alle folk taler om. Er det også noget, der, skal man sige, har politisk betydning i Danmark på det tidspunkt?
Ja, det får jo en selvfølgelig lidt konsekvenser. Det bliver meget pinligt, sagde jeg, for Nien Hansen, utom man er. Det får jo til, at en, hvad skal man sige, en yderligere, tror jeg, radikalisering, hvis man så må sige, men det mener jeg ikke nødvendigvis på den måde, som vi bruger det radikalisering i dag. Men altså, at de här vänsterflöjsbevägelsen bland studenterna blir mer. Nu får de konkreta bevis på, syns de, att det pågår något olovligt, att staten övervår dem och så vidare. Och politiet företräder massa aktioner emot diverse tidskrifter som är kopplade till Vietnambevägelsen och vänstersocialisterna och så vidare. Så det får ju både ett socialt och politiskt efterspel som pågår i Och jag började utse information. Det är också en intressant sidohistoria. Information publicerar ju de här upplysningarna och får stora problem med efterföljande blir en rättssäg, är det faktiskt.
Men i virkeligheten är vi jo nærmest tilbage igen, hvor vi begynder, fordi vi er tilbage ved herre landsretsordfører Carl Bryl, som jo brokker sig over, hans telefon lyder underligt. Fordi det kan jeg i hvert fald huske, var et udkomme af hele den her ballade med oven på græsk, altså en af de her ting. Det var netop den her, at folk begyndte at snakke om rundt omkring, også op igennem 60'erne og 70'erne, så er der den der med, så er der generelt mistro i venstrefløjen om, at man er sikker på, at man er overvåget. Ja. Og den her snak om klik i telefonerne er jo sådan noget, som jeg ved, at der er det, der er blevet talt om i hvert fald hele vejen op igennem den her periode. Ja. Nu lever vi så i en tid nu, hvor masseovervågning i hvert fald er noget, der delvist er på dagsordenen. Man kan sige, at vi er gået fra. Vi flytter os her til sidst, der flytter vi os fra. Før tiden gik man efter ham der Carl Bull direkte, og Fritz Clausen sagde, de to, dem skal vi have styr på. Ja. Nu bevæger vi os så ind i, kan man sige, masseovervågningstidsalder. Ja. Hvordan ændrer det, skal man sige, hvordan kommer det skifte til at finde sted?
Altså, det har skiftet masseovervågningen. Altså, jeg mener jo, at det skifte sker jo allerede omkring første verdenskrig. Altså, hvor man begynder at have den her idé om, at man kan scanne alt, kontrollere alt. Men i dag er det jo helt annorlunda på den måten samtidigt i det att den telegrafen blir benyttad av samfundseliten. Det var ju journalister, det var businessfolk och diplomater och så vidare. I det provar vi alla de här digitala devices i flera gånger om dagen, konstant. Så den information som efterrättningstjänsterna kan uppfanga om oss i det är ju den mängden är ju astronomisk. Och det kan ju, visst de vill, kan de kravla in i de minsta detaljer och avgråa omkring vårt vardagsliv och måske också vårt tankar. Men jag menar också i det att man kan ena att det är en annan bevissthet om det här än det bara var för 5 år sedan. Alltså att det här med, som man kan märka, det snackat om klickljuden och besättelsestiden och man ur självcensur och så vidare på grund av besättelsesmakten och allt vad det nu kan vara. Att efter Snowden har den typen av, vad ska man säga, attityd kommit fram med tydligt, syns jag också i Danmark, hvor jag upplevde måske många som förhållandevis naiva när jag kom till landet, alltså där i 00-erna. I Sverige har det varit en övervåningsdebatt i många år omkring det här med FRA, Försvarets radioanstalt för exempel. Det upplevde jag på samma måte i Danmark på den tiden. Vi lavede en utställning om övervåning, hvor många menar, vad är det för, det är väl ingenting att problematisera i verkligheten. Jag har ingenting att skjula, lite den inställning. Men det menar jag har ändrats tydligt efter Snowden-avslöjningarna.
Att folk har fått en bevissthet om att de möjligtvis har något skjula, där faktiskt också kan riskera ut över det.
Ja. Ja, lige præcis. At man, man begynder at være mere forsigtig med, hvad man kommunikerer om via sms eller e-mail, eller, og at man begynder at håndtere det her med sine persondata på en langt mere, hvad skal man sige, forsigtig måde.
Du kommer til, når du skal være historiker i fremtiden, når du, om, lad os sige, om 50 år, jeg ved ikke, om du stadigvæk sidder her på det tidspunkt, men altså, hvis nu du skulle begynde, altså, det ville jo være et fuldstændig uoverskueligt materiale, du ville være nødt til at skulle stå og kigge ned i på det tidspunkt, hvis du nogensinde fik indsigt i, hvad der for eksempel foregår med Forsvarets Efterretningstjeneste på nuværende tidspunkt, eller alt muligt andet. Vil det overhovedet være muligt at drive forskning i det, tror
du? Der bruger man måske en algoritme, lige præcis som efterretningstjenesten gør det. Det kan man jo tænke sig, at altså, digital humanities er jo på vej frem. Lige præcis som digital surveillance. Så det tror jeg helt klart, at det vil kunne håndtere på nogen måde. Det findes jo store datalag i Salt Lake City for eksempel. Det bare venter på sin historiker.
Det bliver spændende at følge. Vi er igen løbet tør for tid. Tak til Andreas Marklund, forskningskoordinator og PhD her på Post- og Telemuseet i København, der har fortalt historien om overvågning i Danmark gennem tiderne. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg kan fortælle, at aflyttet er forbi for i dag, men berolig med, at vi naturligvis vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, vi alle sammen klapper hælene sammen i, marcherende med tomme blikke rettet mod små skærme, skrutrykket går vi fremad, uden at vide hvorhen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Den 4. januar indfører Sverige grænsekontrol. Og derfor skal alle, der vil ind i landet, vise ID. I år har op mod 200.000 flygtninge søgt mod Sverige. Mange af dem er kommet ind, selvom de ikke har kunnet legitimere sig. Med det nye krav om ID vil mange flygtninge opleve at blive afvist. Men hvor skal de så være? Radio 24/7 morgen rydder sendefladen og sender direkte fra et studie i Lufthavnen. Vi får et væld af gæster, og vi spørger blandt andet, Hvad skal Danmark nu gøre? Lyt med 4. januar i Radio 24/7 morgen fra klokken 6.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.